Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Vi är igång.
Vi är igång.
Vi är på spåret. TV-programmet På spåret får en ny innebörd. Vart är tåget på väg? 10 poäng, det närmar sig fjärran. 8 poäng, du ligger på spåret. Bling, det är på väg mot mig. Ja.
Välkommen till Mördarpodden och del 2 av Pojkarna på spåret som är skrivet av fantastiska manusförfattaren Sofie Karlsson som alltid får mig att stanna upp på kvällarna och läsa igenom hennes manus. De är så spännande.
Apropå att du sa del 2 där så är jag fortfarande nyfiken på hur många delar det var av Pojkarna på spåret.
Det är 4 delar.
Och jag menar alltså hur många delar det var av Pojkarna på spåret. Om jag tänker, hur låg de över spåret? De kanske bara hade, de hade spåret under magen båda två. Då blir det 4 delar av Pojkarna. Eller så låg de över båda delarna. Så att fötterna på ena sidan, då blir det 6 delar av Pojkarna.
Åh, herregud. Okej.
Okay. 1 minut senare har Josefina samlat sig. Okej, okay, Dan. Utöver att delarna av Pojkarna på spåret finns på Patreon. Gud, vad äckligt det blev nu.
Ni kan höra alla delarna av Pojkarna på spåret.
De finns där, så gå in på patreon.com och sök på Mördarpodden och sponsra oss med en summa. Och de är dina. I förra avsnittet, Dan, ja, vad fick vi reda på då? Vi fick reda på att det var 2 bästa vänner som bodde i Arkansas huvudstad Little Rock.
Bodde de inte Alexander?
Jo, det gjorde de. Förlåt. De bodde i Alexander som ligger en kvart ifrån Arkansas huvudstad Little Rock.
Förort.
Förort, ja. Mm. Jag sa bara det där för att du skulle se hur med du är.
Givetvis. Mm.
Under lördagen den 22 augusti 1987 så sa då 17-årig Kevin och 16-årig Don hej då till Dons pappa Curtis. De sa att de skulle ut och jaga Och det här var inte ett avvikande beteende för de här två tonårspojkarna, för det är normalt att gå ut och jaga mitt i natten för en 16-åring och 17-åring i Alexander. Vid 16:30 på morgonen, alltså då till söndagen den 23 augusti, så körde ett godståg över de här två tonårspojkarna som låg orörliga på spåret. Dr. Femi Malak kommer vi ihåg från förra avsnittet. Det är han som är lite märklig. Han undersökte kropparna. Och på grund av höga halter THC i de här pojkarnas urin så avskrev Dr. Malak deras död som självmord. Kevins och Dons föräldrar protesterade och de fick efter mycket om och men tillgång till de här urinproverna. Och de fick ett andra utlåtande från Dr. Francisco i Tennessee. Vi lämnade vår historia där i förra avsnittet när Dr. Francisco bekräftade att han håller med om Dr. Malaks slutsatser. Och att Kevins mamma Linda Ives hade en magkänsla om att någonting inte riktigt stämde med det här andra utlåtandet. Så där avslutade vi förra avsnittet. Linda ansöker om att få ta del av hela Dr. Franciscos rapport. Och sedan så lusläser hon den. Och vi vet inte om hon är medicinskt kunnig eller om hon har någon utbildning inom det. Det har inte framgått, men hon reagerar på att enligt rapporten har Dr. Francisco bara fått tillgång till Kevins urinprov. Inte Dons. Och trots det så har Dr. Francisco skrivit att både Kevin och Don hade höga halter THC i sitt urin. Så Linda frågar sig själv hur Dr. Francisco kan veta att Don hade höga halter THC i sitt urin om han aldrig testade det. Så hon ringer upp Dr. Francisco och ställer just den frågan. Då svarar Dr. Francisco att han faktiskt inte testat vare sig Dons eller Kevins urin på nytt, utan han hade bara läst Dr. Malaks rapport och bestämt sig för att hålla med om hans slutsatser.
Va?
Mm.
Vilken bluffmakare.
Ja, verkligen. Så Linda blir ju väldigt frustrerad och även de andra föräldrarna blir jättefrustrerade.
Ja, allt det här arbetet de har lagt ner på att få honom att testa.
Ja, och så har han inte ens testat det, utan bara läst och tyckte att ja, visst. Ja.
Efter domstolsbeslutet och allt.
Så i januari 1988 kontaktar de media och håller en egen presskonferens. Så att föräldrarna kontaktar media för att hålla en egen presskonferens. För de är väldigt, väldigt trötta på det här beteendet från personer som jobbar inom myndigheterna. Under presskonferensen så kräver de att polisen i Saline County ska återuppta utredningen om deras söners död. Det har nu gått 5 månader sedan Kevin och Don dog. Och en åklagare som heter Richard Garrett lyssnar på den här presskonferensen och blir berörd. Han kontaktar Kevin och Dons föräldrar och säger att han vill hålla nya förhör. Så Linda, Larry, Curtis och Marvel åker till Garretts kontor. Föräldrarna upplever åklagare Garrett som genuin och engagerad. Han säger att han bedömer det högst otroligt att Kevin och Dons död var en olycka. Än mindre ett självmord. En annan person som jobbar på samma åklagarkontor som Gary är en man som heter Dan Harmon. Förlåt. En man som heter Don. Nej, Dan. Don. Dan.
Och Dan.
Dan. Det är så du ska kalla Dan Harning.
Dan Harning.
Dan Harning. Säger de så till dig utomlands? Ja. Harning.
Dan Harning.
Dan Harning. Ja, det är ju lite... Eller men vadå? Det lät ju så.
Harning.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
En annan person som jobbar på samma åklagarkontor som Garrett är en man som heter Dan Harmon. Harmon börjar inofficiellt prata med Kevin och deras föräldrar. Och de upplever Harmon som otroligt karismatisk och kompetent. Och även Harmon säger att han inte tror att det är en olycka eller självmord som är orsaken till Kevin och deras död. Han tror att det är något brottsligt. Så när Linda, Larry, Curtis och Marvel lämnar åklagarkontoret så känner de sig för första gången hörda och optimistiska. Den 18 februari 1988 håller åklagare Garrett nya förhör med omkring 40 vittnen. Jag uppfattar det som att förhören antingen sker på åklagarkontoret eller i en mindre domstol. Eller i en domstol fast utan närvaro av domare eller jury. Så det är lite oklart. Ambulanspersonal som kom till platsen efter godståget hade kört på Kevin och Don vittnar och säger att det fanns flera saker som var märkliga med fyndplatsen. De säger bland annat att en märklig detalj var färgen på Kevins och Dons blod. Enligt flera ur ambulanspersonalen så var blodet mörkrött, vilket enligt deras vittnesmål skulle indikera på brist på syre då. Dessutom är blodet alldeles för mörkt för att doktor Malaks slutsats om att pojkarna levde när de blev påkörda skulle kunna stämma. Så enligt ambulanspersonalen så borde blodet ha varit betydligt ljusare när de kom fram till platsen, ifall då pojkarna hade dött bara några minuter tidigare. En annan person som vittnar heter Matt Levin. Han är vän med Kevin och Don och han hade träffat pojkarna bara några timmar innan de hittades påkörda på spåret. Matt vittnar om att Kevin och Don rökte varsin joint när de träffades. Någon gång mellan 1 och 2 på natten. Och enligt Math så blev varken Kevin eller Don särskilt påverkad av det här. Det var inte 20 joints helt enkelt.
Men det kanske bara var den första jointen.
Nej, just det.
Sen hade de ändå 2,5-3 timmar på sig att röka 19 till.
Det är ju sant för sig. Men Math såg ingenting av det. 4 personer som arbetade på godståget vittnar också. De säger alla att Kevin och Don låg helt orörliga och i helt identiska positioner. Axel mot axel med varandra. De säger också att de såg en ljusgrön presenning som delvis täckte kropparna. Någon såg presenningen från tåget innan påkörningen och någon såg den från marken efter påkörningen. Nämnvärt här är att Kevin och Dons föräldrar har sagt att varken Kevin eller Don ägde en ljusgrön presenning. Poliserna som undersökte fyndplatsen motsätter sig att det fanns en ljusgrön presenning på platsen. Enligt dem så måste det ha varit en optisk illusion, alltså en synvilla. Alltså det är ju flera personer i olika vinklar och i olika skeenden som har sett den här synvillan i så fall. Men de står fast vid det. En personal från godståget säger under sitt vittnesmål att han pekade ut presenningen för en polis som avfärdade honom. Och lokförare Steven säger angående polisens påstående om att det inte fanns någon ljusgrön presenning på platsen. Han säger, citat, "Det är som att ifrågasätta ifall det fanns 2 pojkar på spåret. Det som är på riktigt och det fanns där, precis som pojkarna." Slutcitat. Han verkar alltså väldigt säker på sin sak. Givetvis så vittnar även doktor Malak. Han stod fast vid sina slutsatser om att Kevin och Don levde när de blev påkörda och att de dog av självmord. Efter de nya förhören stärks både familjen och åklagarens känsla av att någonting inte riktigt stämmer med den officiella förklaringen kring Kevin Nordons död. Så fallet öppnas igen.
Härligt.
Och i och med att fallet öppnas igen så begär Kevin och Dons föräldrar att nya obduktioner ska ske av Kevin och Dons kroppar. Så de ber en man som heter Joseph Burton att obducera kropparna på nytt. Dr. Burton är chefsrättsläkare i Atlanta. Och Atlanta ligger i delstaten Georgia, som du gissade låg bredvid Arkansas.
Ja, och det är också där seriemördarpoddens nästa sommarspecial utspelar sig. För det är barnamorden i Atlanta.
Ja.
Ah. Jättemycket döda barn.
Och vi nämnde ju då i del 1 vilka delstater som gränsar till Arkansas, där vår historia utspelar sig. Och Georgia är inte en av dem. För mellan Arkansas och Georgia ligger Mississippi. Mm. Så på andra sidan Mississippi då, så ligger Georgia. Det tar ungefär 7,5 timmar att köra mellan Alexander till Atlanta då, som ligger i Georgia. Dr. Burton reser till University of Arkansas, som ligger i staden Fayetteville. Fayetteville ligger ungefär 2,5 timmar från delstaten Little Rock, där Dr. Mallack utförde sina obduktioner på Kevin och Don. Dr. Burton noterar flera saker som Dr. Mallack inte har tagit upp i sin rapport. Dr. Burton identifierar ett sår på Dons rygg som inte kan förklaras med påkörning av ett godståg. Baserat på sårets längd och djup så drar Dr. Burton slutsatsen att det är ett sår från ett knivhugg. Dr. Burton undersöker Dons kläder och ser att det finns en reva på ryggen på Dons skjorta som matchar såret på Dons rygg. Och det är något som Dr. Burton menar stärker tron om att Don faktiskt har blivit knivhuggen i ryggen. Dr. Burton noterar även ett ganska stort sår på Kevins ena kind. Och baserat på hur svullet det här såret är så menar Dr. Burton att såret måste ha uppstått en stund innan Kevin dog och inte i samband med påkörningen. För det ska ju ta en liten stund för kroppen att svullna upp. Och är man då död så svullnar det inte upp på samma sätt. Och han undersöker det här såret på Kevin närmare. Han kommer fram till att storleken och utseendet på såret matchar handtaget på det 22-kalibriga geväret som pojkarna hade med sig för att jaga.
Mm-hmm.
Mm. Så Dr. Burton menar alltså att det är sannolikt att någon har slagit Kevin med geväret mot hans kind innan han dog. Till skillnad från Dr. Francisco i Tennessee så gör Dr. Burton även nya analyser av Kevin och Dons urinprover. Dr. Burton hittar THC i Kevin och Dons urin men inte i närheten av den halt som Dr. Mallack har rapporterat om.
Mm-hmm.
Och för att vara säker på att han har gjort rätt så tar Dr. Burton med sig prover från Arkansas hem till Atlanta och ber flera av hans kollegor att göra samma tester. Flera oberoende kollegor i Atlanta får samma resultat som Dr. Burton. Deras slutsats är att Dr. Mallacks slutsatser har varit helt fel. Det finns THC i Kevin och Dons urin, det gör det. Men inte särskilt höga halter och absolut inte så pass höga halter att de skulle lagt sig på ett spår. Och inte reagerat på att ett stort godståg närmade sig. Rättsläkarna i Atlanta är helt övertygade om att Kevin Ives och Don Henry har blivit mördade. På sidan 3 i Blaithwell Courier News den 8 mars 1988 publiceras en väldigt kort artikel med rubriken Rättsläkare utmanar Dr. Mallacks utlåtande om tonårspojkars död. Den här artikeln kan handla om Dr. Burton, men den kan också handla om en annan rättsläkare vid namn James Garriott. Och då är det inte Richard Garriott. Det är lite förvirrande. Men James Garriott skulle jag inte säga att ni behöver komma ihåg så mycket.
Nej.
Men Richard Garriott kan ni komma ihåg. Och det är ju då åklagare Richard Garriott. Och så har vi då rättsläkare James Garriott. Doktor James Garriott. Så har vi då doktor James Garriott. Och doktor James Garriott är rättsläkare i San Antonio i Texas. Och det är lite oklart på vems uppdrag, men Dr. Garriott har även han då gjort nya tester på Kevin och Dons urin. Och han har kommit fram till samma slutsats som Dr. Burton och hans kollegor i Atlanta. Alltså att Dr. Mallacks uppgifter är felaktiga. De sammanlagda upptäckterna vid de nya testerna och nya obduktionerna då, det är att pojkarna hade mycket mindre THC än vad som först påståtts. Och att det fanns indikationer på att Don hade blivit knivhuggen i ryggen. Och att Kevin hade blivit slagen med pojkarnas gevär innan sin död. Och det här gör att pojkarnas dödsorsak skrivs om till mord. Och den naturliga frågan som följer är: varför blev Kevin Ives och Don Henry mördade? De var populära och varken polisen eller deras föräldrar bedömer att de hade något riskbeteende av något slag. De stack inte ut från mängden, utan de var normala tonårspojkar. När allmänheten via media då får veta att Kevin och Don inte dött i självmord utan blivit mördade, så börjar ryktesspridningen. De flesta i Alexander tror att Kevin och Don måste ha sett någonting den här natten som de inte skulle se. Att de var på fel plats vid fel tillfälle och att det kostade dem livet. Och vad Kevin och Don kan ha sett rådde det inga delade meningar om. Enligt ryktet så måste det handla om att det är kopplat till narkotikahandeln. För narkotikahandeln i Arkansas under 1980-talet är nämligen omfattande.
Jag tänker ju direkt att det verkar mer rimligt att de är inblandade på något sätt i den. För vi vet att de rökte joints, de är 16-17 år. Att de skulle försökt göra någon affär och den har gått snett eller något och kanske lurat någon. Att de är inblandade.
Ja, men precis. Sen, nu vet jag inte, Mariana och sånt, det är väl olagligt, det är det ju i...
Ja, då var det definitivt olagligt. Nu har ju USA lättat upp sina regler om det.
Precis, men sen också olagligt, men också kanske vanligt bland ungdomar. Alltså just att det är inte som att det kanske är lite som att dricka alkohol.
Det klassiska argumentet är att det är en inkörsport till tyngre droger. Och det kanske var i deras fall.
Men det här ryktet har sin grund i att bara 2 timmar från Alexander i staden Mina bedrivs en stor del av narkotikahandeln i Arkansas. En av de genom tidernas största tillslagen mot narkotikahandeln i Arkansas sker något år senare på flygplatsen i Mina.
Mm.
Så att det är där som det här ryktet har sin grund i.
Det är också ett extremt inflöde av tyngre droger till USA i stort på 80-talet.
Mm.
Så pass att president Reagan går ut och deklarerar krig mot narkotikan.
Just det.
För det är precis de här åren.
Fallet tas upp inför en åtalsjury.
Hurra, en åtalsjury.
Ja, berätta om den. Eller,
ja, det är ju, ja, det har jag ju berättat många gånger förut på det. Men det är kanske någon som inte har hört det.
Mm.
Det är alltså en juridisk grej som bara finns i USA och i Liberia i Afrika.
Mm.
Och eftersom det amerikanska rättssystemet är så jättestort och trögt, så fungerar det ganska bra i USA.
Mm.
För det är alltså ett sätt för en åklagare att få en snabbfil för sitt fall till rättegång. Så att det är en slags testrättegång kan man säga. Där man då träffar en grand jury som det heter, och det kallas det ju på engelska. För att det är en extra stor jury. Och så finns det en domare. Och han ska fatta beslutet, får det här fallet snabbfilen eller inte. Och så finns det ingen försvarsadvokat. Så åklagaren måste bara rabbla upp så här, men vi har de här bevisen och vi förhör de här vittnena. Och vittnen får framträda och så vid åtalsjuryn. Men till slut är alltså beslutet som fattas på åtalsjuryn bara om, ska det här få gå snabbare eller inte?
Ja.
Är det här värt en riktig rättegång eller inte?
Nej, men exakt. Så här står det i manuset. En åtalsjury har inte samma funktion som en vanlig jury, vars uppgift är att avgöra ifall någon är skyldig eller icke skyldig till brott som hen åtalas för. I det här fallet är åtalsjuryns uppgift att avgöra ifall polisen ska återuppta sin utredning kring Kevin och Dons död, nu när den officiella dödsorsaken är mord.
Det låter som ett typiskt fall för en åtalsjury.
Mm.
Åtalsjury kan också ha ganska mycket underliga befogenheter. I samband med deras arbete så inför själva rättsprocessen så kan åtalsjuryn hålla förhör och vidta utredningsåtgärder.
Uh-huh.
Och det har vi sett väldigt mycket i Long Island Serial Killer-fallet, som ju förmodligen är löst nu. Och vi har gjort ett antal uppdateringsavsnitt i Seriemördarpodden.
Oj.
Men då var ett verktyg de använde för att inte avslöja för mycket var en åtalsjury.
Ja.
Som hade alla möjliga konstiga befogenheter för att det var en åtalsjury. Men det måste ni lyssna mer på i Seriemördarpodden. LISK, Long Island Serial Killer.
Mm, LISK, det var en bra förkortning. Men som sagt, deras uppgift nu då, det är ifall de ska återuppta, alltså att polisen ska återuppta sin utredning nu när det är den officiella dödsorsaken är ändrad till mord. För polisen i Sullivan County har alltså inte fortsatt utreda Kevin och Dons död trots att den officiella dödsorsaken har ändrats till mord. Så det låter ju lite märkligt.
Ja.
De har bara så här, släpp det. Men det är inte det enda som är märkligt i den här historien, så vi behöver inte hänga upp oss på det. Den 27 april 1988 börjar fallet presenteras för åtalsjuryn. Och det har nu gått 8 månader sedan Kevin och Don blev mördade. Det är Richard Garretts kollega, åklagare Dan Harmon, som presenterar fallet. Och det är då han som föräldrarna upplevde som väldigt karismatisk och kompetent. Flera personer vittnar inför åtalsjuryn. Bland annat Dr. Mallack som vittnar vid 2 tillfällen. Jag kommer att återkomma till dessa 2 förhör lite senare.
Mm-hmm.
Ungefär en månad senare, den 25 maj 1988, är åtalsjuryn övertygade om att fallet behöver fortsätta utredas. Åtalsjuryn bestämmer också att de ska mötas var 3:e måndag året ut för att följa hur utredningen går. Det är bra, sätter lite press. Och nu blir delstatspolisen i Arkansas.
Inget test på slut.
Och nu blir delstatspolisen i Arkansas ansvariga för mordutredningen.
Och det är en nivå upp från countypolisen, så det här är ju så delstatens egen FBI typ. Så ja. FBI är nästa nivå ovanför dem. Arkansas State Police, kanske man heter.
Mm. Nej, men precis. Nu trappas det upp här. Nu får det bli ordning på det här. Till och med åtalsjuryn som sitter där trötta och med sitt kaffe känner att nu, det här har inte gått bra. Nu får ni sätta fart. Så delstatspolisen i Arkansas börjar arbeta. Och ganska snart påpekar någon inom delstatspolisen att det finns likheter mellan morden på Kevin och Don och ett mordfall från 1984, alltså 3 år tidigare. Det är ett dubbelmord i Hodgson i den angränsande delstaten Oklahoma. Hodgson ligger ungefär 3 timmar från Alexander och den 25 juni 1984 låg 21-åriga Billy Hanlin och 16-åriga Dennis Decker orörliga på ett tågspår i Hodgson. Billy och Dennis låg, precis som Kevin och Don, axel mot axel. Och de blev, precis som Kevin och Don, överkörda av ett tåg. De efterföljande obduktionerna visade att både Billy och Dennis hade höga halter alkohol i sig när de dog. Och rättsläkaren i fallet uppgav att dödsorsakerna var okända. Men åklagaren i regionen menade att dödsfallen var en olycka. Enligt åklagaren hade Billy och Dennis druckit sig fulla och somnat på tågspåret. I juli 1985, alltså ungefär 1 år efter att Billy och Dennis dog och ungefär 2 år innan Kevin och Don dog, öppnades Billys och Dennis fall upp på nytt. Och deras fall presenterades för en åtalsjury i Oklahoma. Det känns ju väldigt likt.
Jag hade ingen upptäckt det här redan.
Nej.
Det kan inte vara så jättevanligt direkt.
Nej, exakt. Och det är ju lite konstigt att de inte upptäckte detta innan. Men någon gjorde ett bra jobb där på Arkansas-polisen. Och varför de öppnade upp det här fallet på nytt då, eller varför det presenterades för en åtalsjury i Oklahoma för att de kanske ska öppna det här fallet på nytt, var att en månad efter Billy och Dennis död så upptäcktes ett enormt metafetaminlabb i närheten av där de blev påkörda. Både delstatspolisen i Oklahoma och åtalsjuryn var dock överens om att inte utreda fallet vidare, utan dödsorsaken som menade då att det var en olycka, det fick kvarstå. Men delstatspolisen i Arkansas, de noterar i alla fall att det finns en liten likhet här. Och hur de utreder detta är som mycket annat i det här fallet högst oklart. Än idag så är Billy Heinlein och Dennis Deckers död rubricerade som olyckor.
Nu undrar man ju om det här är en spännande seriemördare med ett väldigt ovanligt modus operandi.
Ja.
Jag måste binda fast pojkar 2-2 vid järnvägsspår.
Mm.
Men först måste de inta kopiösa mängder av någon slags berusningsmedel.
Ja, och så det här, den gröna presenningen också som seriemördaren gärna vill ha kvar. För han går ju och nappar tag i den och tar tillbaka den direkt efter. Så det är bara vissa som inte ser.
Ja.
En annan ledtråd som delstatspolisen får upp, det är ett vittnesmål om att en man i militärkläder har skjutit mot en lokal polis i närheten där Kevin och Don hittades. Och det här var bara en vecka innan morden.
Då undrar man direkt hur ofta det händer.
Ja.
Det kanske är standard att folk öppnar eld mot polisen.
Ja. Mannen hade i alla fall enligt den lokala polisen betett sig underligt, och när polisen hade bett om att få ställa några frågor så hade mannen i militärkläderna då öppnat eld.
Mm.
Polismannen hade undkommit oskadad, men mannen hade lyckats försvinna.
Också en konstig händelse.
Ja, och det som för de här händelserna samman då, det är att delstatspolisen hade uppmärksammats att det fanns vittnesmål från morgonen där när Kevin och Don hittades om att en man i militärkläder hade strukit runt på platsen.
Oh, det var intressant.
Precis, att det är inte så här, ja, det här var en konstig händelse, det kanske har något med saker att göra. Men den här mannen identifierades dock aldrig, och det är lite oklart hur mycket tid och resurser som gavs åt det här vittnesmålet.
Förmodligen väldigt lite.
Förmodligen väldigt lite, ja.
Jag vill inflika en liten parentes från ett massmord på 10-talet, alltså 2010-talet. Som jag nog kommer göra massmördarpodden förr eller senare.
Mm.
Det var en kille i Texas som beväpnade sig till tänderna och sen gav sig ut för att skjuta poliser. Och han gör vissa så här Counter-Strike-grejer nästan. Han gör saker han lärt sig när han har spelat online mot polisen och lyckas skjuta ihjäl flera poliser.
Oh, fy.
Jag tror han skjuter ihjäl 5 poliser.
Oj.
Men, och det här leder till ett enormt polisuppbåd. Så poliser kommer till den platsen från hela Texas, och då hittar de en kille i skottsäker väst med en AR-15, du vet, det vanliga massmördargeväret egentligen, och pistoler och grejer. Och bara, ha, hur var det här då? Men det visar sig vara en vanlig Texasbo som var på väg för att köpa mjölk. Som var helt oskyldig. Han har alltid på sig sin skyddsväst och sin AR-15 som han hade en licens för.
Mm.
Men han skulle bara gå och köpa mjölk.
Ja. Alltså det är en upp- och nedvänd värld där borta.
Ja, de har mycket vapen och de är inte rädda för att använda dem.
Nej, och deras, det här som har lovats så mycket att det ska, eller lovats vet jag inte, men att det ska bli skärpning på vapenlagarna, det går ju inte heller för att det är så många emot det.
Exakt, och massmordet slutade med att det kom dit en massa folk med vapen och ville skjuta på massmördaren. Så det blir väldigt svårt för polisen att lista ut vem som var den riktiga massmördaren.
Ja. Oh.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight. and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Det har vi också den där Texas Clock Tower. Som ett tag var den största skjutningen i USA. En kille i ett klocktorn som börjar skjuta på alla. Och då kommer det också dit en massa Texasbor börjar skjuta tillbaka. Så att vanliga civilister kommer till platsen och börjar öppna eld mot massmördaren. Och det är så de tänker att de ska ha de här vapenlagarna till. Att alla får vapen för då kan de försvara varandra. Och ibland så gör de det.
Ja, nej men Kevin och Dons föräldrar känner såklart en stor lättnad över att delstatspolisen i alla fall arbetar med mordutredningen för att få klarhet i hur och varför deras söner dog. Även om de, ja, som du märker, det kanske inte går så superbra.
Men det måste ändå vara en skön känsla att någon faktiskt gör någonting.
Ja, det är nog en känsla av att äntligen har vi blivit hörda. För det har varit en otroligt jobbig tid här. Från att det skedde till att inte bli hörd. De förstår att det här är någonting konstigt. Vi måste utredas, men ingen har de har inte blivit tagna på allvar.
Det måste ha varit oerhört frustrerande och jätteskönt nu när någon faktiskt tar dem på allvar.
Precis, det är väldigt skönt. Men Linda Ives, Kevins mamma, har dock börjat få en magkänsla igen.
Vadå?
En magkänsla om att någonting inte riktigt stämmer. Och den här gången så känner mamma Linda att det är någonting som inte riktigt stämmer med åklagare Dan Harmon.
Han som var så charmig.
Ja, han som var så charmig. Jag kände ju att han är ju så kompetent och charmig. Och men han har ju verkligen fått en, alltså han har kommit båda familjerna väldigt nära.
Ja, han ledde ju åtalsjuryn i mål.
Ja, precis, och han är engagerad i fallet och han är transparent med vad polisen och han arbetar med. Så på så sätt så är det ju bra, men Harmon verkar ha ekonomiska problem. Han har inte råd att betala sin elräkning och han har inte heller råd att köpa matvaror. Det är ju lite konstigt.
Ja.
Med tanke på att han är, alltså jag vet inte vad lönen är för en åklagare, men kan ju inte vara så höga elpriser.
Men
redan
hur vet
på
hon det? Berättar han att han är hungrig?
Han berättade för dem. Han berättade om hans problem. Och både familjen Ives och familjen Henry hjälper åklagare Harmon ekonomiskt. Så de skriver ut checkar till honom med några veckors mellanrum. De flesta checkar är på $500, vilket är i dagens penningvärde ungefär 13 000 svenska kronor. Så det är väldigt mycket pengar som åklagare Harmon får för privata utgifter av familjen Ives och familjen Henry. Så det är lite konstigt. Och Lindas magkänsla, det har vi ju lärt oss sedan tidigare att den ska man lyssna på. Men mer om åklagare Harmon och Lindas magkänsla i nästa avsnitt.
Spännande. Mm. Följ oss på Instagram.
Ja,
Mordarpodden. Ja, och Josefin på Instagram, j.molén.
J.molén. Och Dan Hörning, sök på Dan Hörning.
Ja, och följ också Nu blir det historia på Instagram så får ni ett meme varje dag.
Ja!
Så länge vi nu lyckas upprätthålla det.
Ja, men den är så rolig. Jag tycker den här bilden, fast jag vet inte om du la ut eller om det var Nu blir det historia som, jo, det var nog kanske Nu blir det historia. Den här bilden på han som ser lite inavlad ut. Och så står det typ...
Jag vill ha ut dem bägge två.
Ja, nu la ut dem bägge två. Så står det, hon sa att vi bara kunde vara, eller vad står det?
Flickvän gjorde slut, men hon sa att vi kunde fortsätta vara kusiner.
Så himla bra.
Den handlar om Karl den andra av Spanien som ledde en supermakt. Spanien, som var en supermakt på sin tid, som kontrollerade då nästan hela Sydamerika och Mexiko. Och hans familj, Habsburgarna i Spanien, försökte bevara sitt kungliga blod genom att inavla sig själv till döds. Så Karl den andra kunde inte få barn och hela ättelinjen slutade där. Men han lyckas styra den här supermakten i många år fast han knappt kan gå, knappt kan prata och har världens största haka.
Mm. Oj.
Så, och det kan ni höra om i Nu blir det historia.
Nu blir det historia.
Och om ni sponsrar oss på Patreon så kan ni höra del 3 och 4 av den här serien redan idag.
Precis. Förmärkligheterna, de fortsätter i nästa avsnitt.
Jag vet ingenting, jag vill veta mer.
Ja.
Fort.
Det kommer.
Vidare till nästa.
Vi ses i nästa avsnitt.
Jag tänkte att om vi inte viskar någonting skulle folk bli förvirrade.
Ja, okej. Okay.
Din mamma.
Men gud. I'm in a killing state of mind. 'Cause I live in